Det här är ett extra avsnitt av P3 Krim som vi gör med anledning av den mycket uppmärksammade och tragiska händelsen tidigare i somras när en 14-årig flicka hittas död i Landskrona och där två andra flickor, 13 och 15 år gamla, misstänks för mordet. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Jenny Hellström. Ja, det här är ju något som verkligen inte hör till vanligheterna av flera olika anledningar. Och det har såklart rapporterats mycket, inte minst på sociala medier där det också spridits filmer som sägs visa den här händelsen. Och det är filmer som är oerhört brutala.
Utredningen är fortfarande i ett tidigt skede. Det handlar dessutom om väldigt unga personer så vi kommer att vara sparsamma med detaljer. Men det vi ska försöka göra idag är att dra en slags tidslinje och gå igenom det vi vet just nu.
I Landskrona utreder polisen ett misstänkt mord efter att en kvinna i 30-årsåldern hittats livlös utomhus under natten.
Ja, det är natten till tisdag den 23 juli, strax efter midnatt, som polisen hittar en livlös kvinna, som man uttrycker det, i ett industriområde i Landskrona. Med oss idag har vi Moa Lundgren som är reporter på Ekot i Malmö.
Enligt den information som polisen gick ut med så var det en patrull då som var ute på ett rutinuppdrag som hittade den här flickan svårt skadad vid det här ganska öde gamla järnvägsstationen i Landskrona där det står då några rostiga uppställda gamla tågvagnar. Och de påbörjade då hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans.
Men kvinnans liv går inte att rädda. Enligt polisen så har hon utsatts för kraftigt våld. Hon förs till sjukhus men död förklaras där bara en halvtimme senare. Och i det första pressmeddelandet som går ut så beskrivs den döda som en vuxen kvinna.
Det tar ju ett tag innan man lyckas identifiera den här flickan. Och det visar ju sig då att hon är mycket yngre än det som polisen tidigare har sagt. Man har ju sagt att det här ska vara en kvinna mellan 25 och 30 år. Men det handlar ju inte ens om en kvinna utan det handlar om ett barn då. Så polisen har alltså tagit fel på över 10 år. Och det här förklarar man sen med att det har varit mörkt på den här platsen och att det kan vara svårt med såna här uppskattningar när man faktiskt har fokus på den här akuta insatsen. Polisen beskrev det ju då som att den här flickan var livlös när man hittade henne.
Men senare samma dag som det rapporteras om det här dödsfallet så går flera medier ut med att det redan kan finnas en misstänkt och att det handlar om en väldigt ung person under 15 år som då misstänks för mord och även för människorov. Den 14-åriga flickan, hon har ju hittats i närheten av den gamla stationen i Landskrona och polisen tror också att hon har mördats nära där. Ekots reporter Moa Lundgren igen.
Det man kan säga är att det är en gammal järnvägsstation. Det ser ganska öde ut när man kommer dit. Det står gamla nedsprejade uppställda tågvagnar där. Representanter från kommunen, de har tidigare beskrivit det här som ganska sjaskiga gamla vagnar och att man egentligen inte vill ha en sån här uppställningsplats för halvrostiga järnvägsvagnar så här nära centrum. Det har funnits rykten om att det pågått missbruk och prostitution i det här området också, så det är alltså där då som man hittar den här flickan.
Området spärras såklart av och några dagar efter att flickan har hittats så gör polisen dykningar i hamnbassängen vid stadshuset i Landskrona. Man gör fler dykningar efter det men polisens utredningsledare Kent Persson, han vill inte kommentera om man har hittat något och i så fall vad.
Nej, det vill jag inte göra. Vi kommenterar inte vilka fynd eller inte vilka fynd vi har gjort. Så, i nuläget.
Här är ju det allvarligaste brottet vi har i Sverige och även om det här är fråga om en ung person så är det en väldigt allvarlig gärning. Här finns misstankar om att det är flera personer involverade. Det är också som sådan att hennes bakgrund i det här speciella fallet är sånt att jag att man har bedömt att det är sannolikt att hon skulle kunna begå fler brott om hon inte häktas.
Ja, så där säger åklagaren Thomas Olvmyr till SVT. Det är fredagen den 26 juli, alltså 3 dagar efter det misstänkta mordet. Då har det precis varit en häktningsförhandling där en 15-årig flicka har häktats. Och hon är på sannolika skäl misstänkt för mord. Och är alltså den andra flickan som misstänks för inblandning i det här.
Vi har 2 personer som är misstänkta för det här och de har lämnat medgivanden och lämnat uppgifter om vad som har hänt. Och vi är nu i ett läge där vi håller på att kontrollera de uppgifterna.
15-åringens försvarare, Maria Ståhl Lindgren, säger till oss på P3 Krim att 15-åringen nekar till mordanklagelsen. Och Ståhl Lindgrens kommentar vidare är att det här är en tragedi för alla inblandade. Ytterligare en person, den här gången en vuxen, blir misstänkt i det här fallet för grovt skyddande av brottsling.
En ung flicka är död och 2 andra unga flickor misstänks för mordet på henne. Men vad är det då som har hänt? Åklagaren har berättat att 14-åringen och de 2 misstänkta flickorna kände varandra sedan tidigare.
Enligt uppgifter till andra medier då, så ska den här flickan ha blivit lurad till Landskrona då. Att de här flickorna ska ha sagt att hon ska vara bjuden till en fest men egentligen haft helt andra avsikter.
Ekots reporter Moa Lundgren.
Enligt hennes mamma skulle hon åka till Landskrona då från den orten där hon bodde. Hon skulle åka till Landskrona för att gå på ett pyjamasparty med sina vänner. Det var det hon hade sagt till sin mamma innan hon åkte.
I en intervju med Aftonbladet så berättar mamman att dottern ringde bara en kort stund innan hon var framme i Landskrona och att kompisar skulle möta upp henne där och hon såg fram emot det här pyjamaspartyt. Varken åklagaren eller polisen vill gå in på motivet och som vi sa i början så är det mycket spekulationer kring det här och det florerar uppgifter om en dispyt eller något bråk mellan de här flickorna, men det är inga uppgifter som har bekräftats offentligt. Polisens utredningsledare Kent Persson igen.
Såklart, det är ju jätteviktigt för oss att få en bra bild av vad som har hänt på platsen. Och vad som har hänt före och hänt efter, det är en stor del av den utredningsarbetet vi gör idag. Men exakt vad vi har kommit fram till där, det är jag inte beredd att kommentera egentligen uttaget. Men det är en stor del av vårt arbete att få en klar bild av det helt enkelt.
Hela det här fallet sticker ju verkligen ut då, på så många sätt. Inte minst för att det också har spridits filmer i sociala medier som sägs visa den här händelsen och som är väldigt brutala. Utredningsledaren Kent Persson vill inte kommentera de här filmerna men han säger att de ingår i förundersökningen.
Jag tänker inte referera de filmerna överhuvudtaget. Sen kan man konstatera att vi lever i en sån värld idag där sånt här sprids väldigt fort. Det är inte första att du upplever samma sak. Någonting vi är, vill jag påstå, rätt vana att hantera och liksom, ja, ta med i beräkning att det kan ske på det här sättet. Sen kan jag ju också hålla med om att det är ju, jag vet inte om man ska uttrycka sig för att det ska bli på rätt nivå, men det är ju olyckligt att de här filmerna sprids av många anledningar. Framförallt för anhöriga såklart och människor runt de som är drabbade, som man säger så. Oavsett om det här är ett annat ärende så är det ju folk som är väldigt dåligt över att de här filmerna sprids. Så är det.
Hon har en historia av flera omhändertaganden. Hon har flyttats mellan olika jourhem, familjehem och hon har växt upp i miljöer också där det har förekommit våld.
Det berättar Ekots reporter Moa Lundgren om den häktade 15-åringen. Den andra flickan är ju alltså under 15 år. Det ska visa sig att hon bara är 13 och det gör ju att hon inte har kunnat anhållas eller begäras häktad. Hon är för ung helt enkelt, hon är inte straffmyndig så istället blir hon omhändertagen av SOS. Flickans juridiska ombud säger att hon inte kan kommentera inställningen till brottsmisstankarna.
Den här flickan har varit omhändertagen flera gånger och man kan också se i domstolshandlingar att hon flera gånger har avvikit från placeringar. Till exempel förra sommaren när hon bara var 12 år var hon borta då 2 månader utan att någon visste var hon var.
Ja, båda de här flickorna som nu misstänks för mordet på 14-åringen har alltså varit omhändertagna av SOS under de senaste åren. De har alltså befunnit sig i statens vård och beskydd, främst för att skyddas från våld. Och den här händelsen gör ju att vården av unga kritiseras än en gång.
Alla de här flickorna har ju flyttat runt mellan olika placeringar och utan att veta några detaljer kanske kring just vad de här flickorna har fått för möjlighet till vård och behandling så kan man säga att just den här bristen på stabilitet för ungdomar som placeras utanför hemmet har fått väldigt mycket kritik. Var tionde barn som varit placerad utanför hemmet stora delar av sitt liv måste byta placering mer än 10 gånger. Det är siffror från Socialstyrelsen. Och flera experter som jag har pratat med säger att det här är oerhört skadligt för barn. Att en separation från det egna hemmet ofta kan vara ett trauma i sig, även om man har farit illa. Det är traumat då att det kan läka om man får väldigt stabila förhållanden. Men att den vård som finns idag inte ger förutsättningar för det. Utan att man istället blir bortryckt från de sociala sammanhang som man kanske eventuellt hinner skapa då med nya vänner, ny familj eller nya fritidsintressen.
Det har ju varit oerhört mycket kritik väldigt länge och i höstas kom en statlig utredning om samhällets vård av barn.
Där har både vårdpersonal, chefer och ungdomar och barn uttryckt att det finns väldigt stora brister inom den sociala barnavården kan man säga, både på SIS-hem och familjehem. Det handlar dels om barn som berättat om våldsamheter, våld mellan ungdomar men också från personal på olika typer av hem. Det handlar om prostitution och droger men det handlar också framförallt om bristen på stabilitet. Att man flyttas mellan olika boenden för att det inte finns tillräckliga möjligheter att ta hand om de här barnens behov.
I våras så gick också regeringen ut med att statens institutionsstyrelse, SIS, de som driver de statliga ungdomshemmen, ska göras om från grunden. Myndigheten ska få ett nytt namn och ett nytt uppdrag. Men hur den statliga ungdomsvården ska se ut i framtiden, det får vi veta först någon gång nästa år.
Det är ju väldigt många frågor kvar som söker sina svar i det här fallet, inte minst med tanke på att det handlar om så unga människor. Och när det gäller den yngsta av de misstänkta flickorna, 13-åringen, så kan det vara så att hon är den yngsta flickan någonsin som misstänks för mord i Sverige. Vi kan i alla fall inte hitta några andra fall.
Och det är ju fortfarande ett tidigt skede i den här utredningen och vi ska inte gå händelserna i förväg, men när det gäller fall med så unga personer som alltså inte är straffmyndiga så kan man faktiskt ändå pröva skuldfrågan i domstol och då kallas det för bevistalan. Då tar rätten ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men man dömer inte ut något straff.
Det är såklart väldigt stort tryck och väldigt stort intresse för att få veta allt om det här och det är hela tiden avvägningar kring vad vi kan berätta och vad vi inte kan berätta med hänsyn till alla de som är inblandade. Det vi inte berättar går ju ibland ändå att ta del av i andra forum. En kvinna som jag träffade på platsen där det här brottet misstänks ha skett då, hon sa att hon hade ingen koppling själv till de här flickorna. Hon kände ingen men hon var väldigt illa berörd av det här. Och många pratar ju om att det här är barn, det ska inte kunna ske. Och ja, det är väl den frågan alla ställer sig. Hur har det här kunnat ske och varför?
Du har lyssnat på ett extra avsnitt från P3 Krim om det misstänkta mordet på den 14-åriga flickan i Landskrona. Och vi kommer såklart fortsätta att följa det här fallet.
Vet du mer om det här eller vill tipsa oss om andra saker som du tycker att vi ska ta upp så skriv till oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Petra Berggren.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.